Hej! Jag heter Karin Pettersson och är kulturchef på Aftonbladet som har Skandinaviens största och bästa kultursida. Varje vecka kommer dessutom mitt nyhetsbrev där jag skriver personligt om veckan som gick och gör ett urval ur veckans bästa texter och poddar. Både hos oss på Aftonbladet Kultur och på andra ställen. Nyhetsbrevet kostar ingenting och du får första tjing på inbjudningar till våra event och samtalskvällar om litteratur och idédebatt. Gå in på aftonbladet.se/kulturbrevet och bli prenumerant. Hej då!
Hej.
Läget.
Jo, det är bra. Ta ditt, kan inte du ta ditt face en gång till? Du är jättefin. Jag ska bara... Förlåt, jag börjar igen och skapa jätteoskön vibb. Vad fan, det var dålig anslutning. Hej.
Hej.
Läget?
Jag har jätteont i huvudet, men det är, annars är det bra. Tack själv. Eller vad heter det? Ja, okay. Hur mår du? Jag är jätteglad för att vi har fått ett kylskåp.
Okej. Vad kul.
Vi har inte haft ett kylskåp på jättelänge.
Nej.
Så det har känts lite perverst. För att vi har lajvat att vara fattiga när vi absolut inte är. Så nu är allting jättebra igen. Hur mår du?
Det kan vara ganska så bra så här, sån, vad heter det, tacksamhetsövning att ta bort en så här, sak man tar för given. Mm. Och sen helt plötsligt så blir ens liv så här 5+, bara för att man har något som man annars aldrig är tacksam för. Alltså att praktisera tacksamhet för att man har ett kylskåp.
Mm, verkligen. Och sen så som bantningsmetod är det jättebra också, för att man har ingenting hemma så att man kan inte äta någonting.
Det låter ju jättebra. Det kan ju vara med en sån, det kan jag själv hjälpsbok där det här är med. Har du varit med någon gång om att folk har liksom trott att du har raggat på dem fast du har inte gjort det?
Nej.
Nej.
Eftersom min metod att ragga är att liksom förolämpa andra.
Ja, men typ att du bara har alltså haft någonting som du uppfattat var en helt vanlig interaktion. Och nej, den andra har trott att helt plötsligt liksom på något sätt visat så här, att den tror att det är ett ragg.
Jag fattar, men ja, tyvärr nej.
Nej. Jag har varit med om det. Jag har faktiskt varit med om det nu i veckan, men jag ska berätta om det snart. Men jag var med om det.
Spännande.
Det en gång, för det är väldigt pinsamt.
Mm.
Men jag var faktiskt med om det en annan gång när du var med, när vi var på Bergmanveckan för typ 3 år sedan.
Ja, vad kul!
Och då, jag vet inte om du, var det 3 år sedan? Nej, det var mycket längre sedan. Det var ju
10 år sedan.
Det var kanske, nej men det var kanske 2013. Det var 7 år sedan.
Visst var det det?
Ja.
Ja.
Men i alla fall, då kommer jag ihåg att vi var på det legendariska kräppstället på Fårö.
Rauken.
Exakt.
Nej, jag skojar. Vad heter den?
Kuten.
Kuten. Ja.
Nej, men i alla fall. Att jag stod och pratade så här, att vi var så fulla och typ jätteglada och sprang omkring där liksom. Och det var jättekul.
Mm, det var jättekul.
Extremt kul. Men då att jag stod och pratade jättelänge med Mian Lodalen. Författaren Mian Lodalen, du vet.
Ja, visst.
Och sen så kan jag bli på ett visst sätt på fyllan. Som är att jag blir liksom så här intensivt bekräftande. Det här känner du kanske till. Jag kan bli så här,
ja, verkligen.
Otroligt. Liksom lyfta upp människor på ett helt sjukt sätt. Alltså bara vad blir
ja, liksom, du kan typ bli tunnelseende och besatt, kan man säga.
Exakt. Och, bara, och se någons liksom ljusa sidor.
Absolut.
Och börja liksom empowera random tomter liksom. För att jag blir på så himla, jag blir så himla, himla glad för att jag får dricka alkohol. Och det då smittar över sig på någon som råkar stå där. Så kanske jag börjar prata om hur jävla bra den är och varför den inte har utvecklat sina inre styrkor mer. Och att den borde skriva en bok, alltså vad som helst.
Ja visst. Men det handlar väldigt mycket om dig och väldigt lite om den andra.
Det kan vara vem som helst.
Ja.
Det värsta som har hänt mig med det. Mm. Men jag ska inte ens berätta den historien. Men det har hänt mig en gång en helt fruktansvärd sak på grund av att jag är så
Oh, nej.
En gång så träffade jag en jättegammal gubbe. Alltså kanske en 80 år gammal man. På liksom någon slags svartklubb. Och då började jag uppmuntra hans poesiskrivande så jävla mycket.
Oj,
Så att han,
det är väl började... trevligt i för sig.
Ja, men jag uppmuntrade det för mycket. Alltså han bara skrev lite dikter i ett block. Och då liksom började jag bara... Alltså jag menar, jag gav honom så mycket självförtroende för hans dikter. Så att han blev ju såklart helt besatt av mig. Och sen kom han hem till mig. Han letade upp min adress. Så helt plötsligt så bara stod han... Ja, alltså en vecka senare. Hur som helst...
Men jag är likadan. Jag ska bara säga på snabbt pass. Jag gjorde det senast... det här är en ny nivå. Jag gjorde det senast mot ett barn. Det var jättepinsamt. Jag gjorde det mot Alex Schulmans mellandotter. Hon har skrivit en dikt i skolan som jag stod och skrek så här: hon är författaren! Hon är författaren! det var en massa författare hemma hos Alex Schulman, bland jag och Tone och han och några till. Då bara skrek jag: hon är bäst! Hon är bäst! Hon var ju nykter, hon var bara 8. Och skulle jag liksom läsa upp den dikten för alla. Det kan verkligen slå fel. Alltså jag har samma beteende, menar jag.
Det kan hända.
Det är fel.
Ja, det är liksom... alltså för honom var det helt logiskt för hur jag hade varit mot honom. Att det var ju inga konstigt att han skulle komma hem till mig en vecka senare. För att så hade stämningen varit mellan... Alltså så positivt hade det varit till hans skapande.
Ja, precis.
Men sen fick jag bara total panik. Men skitsamma.
Ja. Men jag tycker det är konstigt, det handlar ofta för om att man som, alltså det är någonting idiotiskt med den där grejen att man ska uppmuntra någon i någons karriär.
Jag vet.
Ja. Fortsätt.
Men i alla fall så man blir som en sån alltså otroligt
sån
bra samtalscoach. Alltså en coach, en sån mer en sån inom privat sektor, alltså någon man betalar för att ge en sån för positiva råd, så blir jag.
Men jag vet inte om de är så bra.
Nej, jag vet.
Jag känner också att det är one trick pony. Det enda man säger, bara för att man jobbar själv med att skriva böcker så kan jag säga att alla andra ska göra det. Vad är det för sitt liv?
Men i alla fall med Mian Lodalen så råkar jag stå bredvid henne då. Och så typ slår jag på någon sån grej. Där jag kanske börjar prata så med henne om henne. Och det är mycket möjligt att det handlar om hennes utseende. För att hon är väldigt vacker också. Att på nära håll. Alltså hon har väldigt, så här, väldigt liksom... alltså jag tror också att det beror på att så här, jag och hela min generation har läst den här Louise Boye av Jennas bok Stjärnor utan svindel.
Just det.
Och där finns
den väldigt, jättebra.
Ja, den är jättebra. Och där finns väldigt bra beskrivningar av Mian Lodalens utseende. Så när man står så här på nära håll så kan man komma ihåg sådana passager med att hon har så här fräknar och alltså hur hennes hy är och... att hon så tunn, fräknig hy och... Ja, jag vet inte.
Det är ändå 30 år sedan. Du tycker hon bra betyg till hennes utseende om du liksom
hon såg det nu. Hon, alltså för 7 år så är hon skitsnygg fortfarande. Men jag tror inte... Men jag är inte alls intresserad av henne såklart. Alltså, det, liksom... Men då kommer jag i alla fall ihåg att hon helt plötsligt, från att vi har så ganska trevligt, så ser jag en sån skiftning henne där hon liksom bara så tar typ ett litet steg bakåt och börjar prata så här väldigt, väldigt intensivt och högt så här om sin flickvän. Typ så här när det blir så här, min flickvän, min flickvän, min flickvän, samtidigt som hon liksom backar lite grann. Ja, exakt.
Hon trodde du stötte på henne.
Ja, exakt. Hon visste inte att det var min konstiga livscoach som kom ut när jag är full. Alltså, men nu så har det hänt igen på ett annat sätt. Och den här, det är för att, det här är också en anekdot som berättar lite hur det är att vara en serietecknare. Life as a comics artist.
Gud vad spännande.
Fall. Jag håller hela tiden på med olika konstiga idéer till mina serier och liksom behöver hela tiden exempel och behöver olika människor hit och dit och liksom letar och har alltid mina antenner ute.
Ja.
Ett litet latent projekt som jag håller på med är att göra serier om astrologi. Och då kanske jag har liksom så här, jag har liksom 40 grejer på gång samtidigt hela tiden i huvudet och det är någonting och det drar i någon tråd. Förlåt, du prasslar så jävla mycket med någonting. Vad är det?
Oj, förlåt. Jag ber hemskt mycket
om ursäkt. Men jag inte.
Det att jag, jag har slutat nu. Jag äter lunch. Men jag ska inte göra det.
Det var kul. Det lät som att du tog sån plastförpackning och bara rickade från folk. Hur som helst så har jag haft någon sån spaning kring människor som börjar leva med djur. Alltså det finns vissa människor som börjar leva, alltså vill hellre leva med djur. Och liksom, det är kända exempel är ju så här kvinnor som lever med, det är mycket faktiskt vanligt att kvinnor gör det, alltså börjar leva med apor till exempel. Alltså det finns ju olika sådana. Det finns en kvinna som har levt med orangutanger. Birute Gimbutas är en kvinna som har levt med orangutanger till exempel i kanske 20 år.
Okej.
Okay. Och så vidare.
Hon är en Sawyer och så vidare.
Exakt. Diane, vad är det för andra hon heter? Fossi heter hon.
Fossi, förlåt.
Mm. Och sen så finns det fler. Men i alla fall, kvinnor gör det tror jag för att de är liksom så bra på att vippa in på andra människors liksom känslor. De har så mycket empati. Och så blir de liksom rastlösa bland vanliga människor. Att de vill liksom levla upp. Så de är så här, nu har jag redan avläst och förstått alla människor. Ge mig en orangutang istället. Liksom. Så ska jag visa hur bra jag är. Sådana slags kvinnor. Men nu i alla fall så var det en man som jag läst om. Som är liksom egentligen en konstnär från England. Som har levt en kort period som get. Alltså bergsget.
Men då som get?
Men alltså, han har, alltså detta var kanske 2 år sedan han gjorde det. Han konstruerade, han ville leva som bergsget. Han heter Thomas Twings eller sånt där. Och han konstruerade någon slags liksom ben som han kunde ha på armarna. Så att han istället gick på alla 4.
Ja.
Och så bodde han liksom med jätter kanske på någon klippa. Men han är kanske typ en konceptkonstnär.
Jag hör.
Och så var jag så här.
Det är väl, då har man väl det för bra om man ska göra så. Det tycker jag, alltså jag tycker det är dekadent. Men jag, det här handlar inte om mig och mina åsikter. Fortsätt.
Ja. Nej, men det är han i alla fall. Då försöker jag leta och så blir jag så här, jag måste ha med honom som exempel. Men vad är han för stjärntecken? Och så letar jag så här överallt, dammsuger internet, läser hela hans hemsida, hans biografi, letar efter hans mejladress, hittar liksom ingenstans. För han är liksom inte så känd, även om han har typ gett ut 2 böcker. Och så funderar jag på så här, ska jag mejla hans förlag och fråga så här, vilket datum han är född? Men så tänker jag, ja, men jag letar, jag kollar på Instagram, då finns han på Instagram. Och då bara DMar jag honom så här snabbt. Jag bara hello, I am from Sweden.
I love your work.
I love your work. I am an artist from Sweden. I'm just wondering what zodiac sign you are, because I'm working on a project, vet, bla bla bla. Då svarar han. Sånt här håller jag på med hela tiden.
Ja, det är
bakom kulisserna.
Jag hade aldrig gjort det. Jag
hade du inte?
Panik av den idén. Fruktansvärt att behöva göra det. Men jag jättekompetent av dig.
Alltså, på vilket sätt skulle jag ha fruktansvärt att slida in till någons DMs? Det är jättepinsamt. Men jag håller...
Nej, men att det känns jobbigt. Inte att det är pinsamt. Att det liksom bara känns som en jättestor uppförsbacke att vandra, tänker jag. Att slida,
ja, men
till någon man inte känner.
Absolut.
Men jag menar att det handlar om att han är känd. Men bara liksom den,
han är inte så känd, för då hade det stått på hans Wikipedia-sida vilket datum han är född. Men nu står det inte där. I alla fall så svarar han jättesnabbt. Så här, ja. I am a Sagittarius. Och sen skriver han så här.
Of course.
My wife, though, is a Capricorn.
Ja, ja, jag fattar.
Och sen en konstig smiley.
En smiley som inte uttrycker några känslor.
En smiley som betyder liksom...
Stäng dörren om dig.
Stäng dörren om dig.
Stäng dörren när du går. Åh, vad kul.
Det bara kändes så himla jobbigt att liksom...
Ja, men vet du vad?
Ofrivilligt har raggat på en getman.
Ja, jättejobbigt. Nej, men vet du vad? Han har faktiskt rätt.
att
det är ju stötande. Ja. Det är ju det är därför, för det är ju raggning att skicka någonting till någon.
Det, för ja. Det första, det är jätteraggigt och liksom stötande och överdrivet att DM'a någon. Sen är det jättekonstig sån klassisk horfråga att fråga någon vad är det för stjärntecken? Det frågar man bara man är liksom ute efter.
Det är man i sängen ja. Liksom.
Det gör man medan man liksom
ja.
Klär av sig sitt sista klädesplagg. Nej men alltså.
Och visst är det så. Du vet att han har rätt.
Jag vet att han har rätt. Men sen också så tycker jag det är så intressant med den kategorin killar. För den finns faktiskt också som är så himla duktiga på att signalera att de är upptagna. Alltså ja. Det var ju också duktigt av Mian får man ju ge henne där. Att sådana människor som verkligen är så här, jag ska fan inte vara otrogen. Alltså förstår du? Som vill, ja, som vill liksom sätta det, liksom, det är ju jätteduktiga människor som är så. För men han hade ju också ja, kunnat verkligen. Börja en konversation
med mig. Men det är också dramatiker, det är dramatiska människor. De dör ju för att någon ska säga så. De dör ju för att säga så själv. Och sen så har de en, alltså den känslan du ger dem. Alltså det är, du är, vet du vad du är? Filantrop. Du älskar människor. Du är så generös. För nu har du gett liksom, två förhållanden på kort tid. En extra spark.
Alltså, ja men precis.
De hittar ju på. Alltså, själv skulle man ändå vara så think twice innan man tänkte att någon raggar på. Eller hur? Man skulle inte ta det som det första tanken. Han raggar på mig. Man skulle vara mer så... han raggar nog inte på mig. Det var gränslöst. Men jag tror att liksom, det finns ju någonting slags... kokett och självförhärligande men jag tror att alla raggar
på ja, det
är inte Lundahl eller så, men alltså beteendet är ju liksom a whiff narcissistiskt.
Absolut, samtidigt som jag kan förstå honom om någon kontaktar en på DM och frågar efter hans stjärntecken, ja, att det låter men han kan inte veta att det verkligen är rakt av mitt jobb att göra det. Det är bara en arbetsuppgift för mig.
Fast om du säger det så kommer han bara gå ännu. Hon var så kär. Hon försökte förklara bort det.
Undrar vad som skulle vara det mest liksom, roliga jag skulle svara tillbaka nu. Att, om ja. Det skulle vara så här. Wow, I'm an Aquarius myself. It's the perfect, you know, that the polyamorous signs for us three would be really our perfect match. Nej, eller
det var jättekul.
What star signs were the goats that you lived with? Is your wife a goat?
Jeg var med bussen på vej et sted hen på Fyn. Bussen holdt ind til siden, og uden for ruden stod en hvidhåret mand og kiggede ind på mig. Jeg kan ikke forklare, hvorfor han lignede så mange andre mænd, men da bussen satte i gang igen, havde jeg en uhyggelig følelse af at transportere noget med videre, som tilhørte ham.
Det der var altså Astrid Olivia Nordenhofs början av romanen som heter Pengar på fickan. Jag blev så glad när hon har kommit ut med en ny bok som precis översatt på svenska av Johanne Lyckeholm.
Mm.
Och jag bara tänkte att vår podd nu har ju liksom som ett eget, vad ska man säga, nästan som en egen kultur.
Mm.
En varje slags en pod culture.
Kanon.
En kanon, precis. Och då är det kul om liksom yttre impulser kan förändra den kanon, eller liksom bidra kanske man ska säga. Ja. Och ungefär 2015 eller 16 så kom Asta Olivia Nordenhök ut med Det enkla och det vackra. Mm. En diktsamling. Och sen så läste jag
Heter det verkligen så?
Det enkla och det ensamma. Men du läste i alla fall upp dikter. Jag vet inte om, vi är ju lite indie på det viset att vi säger aldrig det här i det här numret på det avsnittet och vi har aldrig skrivit vad någonting. Vi har liksom typ inga innehållsförteckningar så vi får ofta så här frågor om när var det där avsnittet och jag kan aldrig svara. Så jag kan inte svara på det heller. Men kanske 2016, kommer du ihåg?
Mm, absolut, jag kommer ihåg det.
Mm. Så läste jag högt ur de där dikterna för att hon är För de var så bra. De var så jävla bra. Alltså den diktsamlingen är helt otrolig. Och jag tycker typ hon tillsammans med Yahya Hassan är typ de bästa poeterna. Danska poeten i alla fall, det säger kanske lite. Men jag tycker bland de bästa poeterna. Nej, förlåt. Nej, men typ, okay, bästa poeterna i
Norden.
Vi har. Ja, ja, alltså de är otroliga. Och så är det så fett, för nu har hon som är poet gjort en, skrivit en roman. Och det ska vara en roman om sju. Alltså hon ska skriva sju romaner som handlar om kapitalismen.
Wow.
Och jag vet, rätt så wow. Jag kände rätt så frågetecken. För att jag tycker det lät rätt så tråkigt. Men grejen är att det är jättebra. Och jag lyssnade på en podd, Kosta hon var med, och som Geir Gulliksen intervjuar henne. Alltså jag tänker på den här diskussionen som vi har haft nu nästan, har blivit typ nästan som ett tema det här året, typ om litteraturens slut och liksom, vad ska man säga, moralisk litteratur och estetisk litteratur, och vad är liksom en, vad är egentligen en konstupplevelse. Så pratade de lite om det i Geir Gulliksens podd. Du vet den här Geir Gulliksen. Har du läst hans bok?
Som... Jag har inte läst boken, men jag vet för mycket väl vem han är.
Han är liksom, vad ska man säga, han är rätt så trevlig norsk författare, men han är ingen Knausgård. Men han är typ, han är riktigt litteraturhead. Han var ju Knausgårds förläggare. Och sen så började han skriva själv. Och han är ju med som i sitt eget namn. Han heter Geir i boken. Men han är faktiskt väldigt bra. Man fattar att han jobbar som förläggare, för han är väldigt bra på litteratur. Han ställer väldigt bra frågor till Asta och Olivia. En fråga som kanske inte är liksom egentligen så himla bra, för den är simpel, men den var intressant. Det är hon, han frågar henne vilken favoritförfattare som hon har. Och då så säger hon att det är Pierre Paolo Pasolino. Han är egentligen filmskapare, har gjort den här Salo och lite, väldigt så här, kontroversiella typ filmer med typ bögsex i Italien på 70-talet. Alltså väldigt sådär. Och så frågar hon i alla fall, och tydligen och så han, är han författare också, han är ju mest känd som filmskapare. Och så frågar han honom, varför är hennes favoritförfattare Pasolino? Då säger hon, jo, för när jag gick på författarskolan i Köpenhamn så var alla så här typ att vara politiskt är det sämsta man kan vara. Typ det enda man ska vara är att bara hålla på med skönhet. Och politiskt är sämst. Skönhet är bäst. Men att hon aldrig kände igen sig i den typ av beskrivning av litteratur och vad som liksom betyder någonting för henne. Men så hittade hon liksom hos Pasolino en liksom förening av litteratur. Och det är så fint när hon beskriver, för det är också mer sant, för det är så konstigt binärt och vad ska man säga, alltså enkelspårigt att tro att man ska välja på ett, att man ska välja på skönhet eller politik eller liksom estetik eller politik. Men att hon tyckte om honom för att han, utan att ens liksom säga att han har försökt förena politik med estetik, så bara gör han det liksom, utan att liksom förklara det eller be om lov eller liksom motivera det, utan liksom bara ha en självklarhet i det, och att det var ett ideal för henne. Och det tycker jag var så helande att få höra, för att jag har liksom känt nästan som att liksom man har fått en slags formulär nu av samtiden som är så här, vilken lag håller du på? Håller du på det estetiska eller politiska? Och så har det varit så svårt att så här, välja lag. Och sen så kanske det ändå så här, blir mer det estetiska, men då är inte det, då är det liksom kommer med en liten lögn personligen för mig.
Absolut.
Jag kan liksom inte säga det liksom, att det, jag älskar estetik. Men så är det skönt att hon pratar om det som att det skulle vara självklart att förena. Ja, så hänvisade hon till honom. Nej, men jag kan berätta lite om vad den här boken handlar om. Den heter Pengar på fickan. Och jag ska inte dröja mig en lång berättelse. Jag tyckte Sydsvenskans recension sammanfattade rätt så bra. Sydsvenskan skriver så här. April 1990. Den danska författaren Asta Olivia Nordenhof var bara 2 år gammal. Så utbröt inte mindre än 4 bränder på fartyget Scandinavian Star. 149 personer, varav 28 barn, dog. Några chefer fick kortare fängelsestraff för bristande säkerhetsrutiner, men ett antal personer cashade också in väldigt mycket på försäkringspengar. Kring denna händelse kretsar Nordenhofs roman Pengar på fickan.
Shit.
Författaren radar upp massa fakta om branden, räddningsarbete, ägarförhållande och utredning. Sen följer ett brandtal direkt till läsaren när hon skriver: döden är inte ett misstag. De som dog i branden dog för en idé. Något eller något kan behöva dö för att andra ska kunna vinna. Det är idén. Alltså, kapitalismen är en massaker. Ja, så det här är bara en liten del av, men hon skriver om två personer, Maggie och Kurt, som påverkas av den här branden. Kurt investerar pengar i det här fartyget, och Nordenhofs liksom tes är att det är mordbrand som liksom ekonomiska förtecken, att det inte, meningen var inte liksom att man skulle döda människor, meningen var att man skulle tjäna pengar, men sen så råkade också människor dö. Men det var för att liksom, det högre syftet var inte döden, det högre syftet var pengar. Och så liksom, ja, och så skriver hon, hon skriver väldigt fint om det. Och jag tänkte läsa lite om hur hon skriver om det. Men det här är bara en del av boken. Så jag liksom, om någon känner sig avskräckt för de tycker att det är för politiskt, så jag skulle bara, det är liksom bara kanske 10% av hela boken. Och det finns också liksom en metanivå som är lite loll, och det är att hon vill ju förena de här två grejerna, men det är när hon inte skriver om det här som det är som bäst. Men det här är också bra. Och jag tänkte bara skriva hur, eller jag tänkte bara läsa hur hon skriver om det på ett fint sätt. Okej. Nej, döden är inte ett misstag. Det är en del av ordningen. När en hel by får cancer efter att ha jobbat med bekämpningsmedel på ett amerikanskt bananplantage, var det kanske inte rakt av sjukdomen och döden som var avsikten. Men det var ett offer som bananföretaget från början var villiga att göra. Döden är inte ett misstag. Ett mord är ett mord, även om det var pengarna och inte precis den andres liv som mördaren ville åt. Någon och något kan behöva dö för att andra ska kunna vinna. Det är idén. Men jag tycker det är ett intressant sätt att skriva om liksom något sånt politiskt, för att hon skriver om det utan att kräva för mycket av sig själv. Och hon skriver också om hur svårt det är att när liksom den ekonomiska världen går in i den andra världen, och att hon beskriver hur liksom ekonomins makt handlar om att få den andra, alltså mottagaren eller offret för den kanske man ska säga, att känna sig dum. Att liksom siffror och ekonomi och ord som firma, bolag, förening, liksom att alla de sakerna skapar inga rum, skriver de. Att det liksom är ett språk som är till för vissa, men mottas av andra. Så att liksom man kan inte tala tillbaka. Och de här huvudpersonerna i boken, båda de två är längst ner på den här kedjan. Alltså de är mottagarna av det här språket, men de kan inte tala tillbaka själva. Hon beskriver dem, hon använder ordet underklass. Jag tycker ofta det är svårt att veta så här vad man ska säga exakt, men de är liksom personer som är liksom en del av en kedja som inte kan svara. Och hon skriver själv, alltså en sak som är väldigt cool, om man får använda det ordet, med boken, det är att hon blandar i presens och imperfekt, och hon blandar i jag-form och i tredje person singular. Och sen så gör hon en sak som jag blir så otroligt glad som författare över, för att jag håller på nu, du skriver ju din seriebok, men jag håller faktiskt också på att lämna in min tredje roman, och då är jag liksom i tag med att prata med mina redaktörer och min förläggare. Och en sak som vi bråkar om, jag vet inte om det är så för dig att du så här bråkar om innehåll med dem som du jobbar med, men jag i alla fall bråkar om innehåll. Och en sak är att jag vänder mig till läsaren. Jag skriver så här till läsaren: sluta inte läsa, och ni vet, och alltså att jag pratar liksom ett direkt tilltal. Och det liksom brukar man inte, alltså det anses, vad ska man säga, dåligt, tror jag. Eller liksom, det bryter fiktionen, kan man säga. Men Asta Olivia Nordenhof gör också det. Och det, då kände jag mig, hon gör att jag som författare liksom på ett privat plan kände mig modigare av det sättet att bara liksom rakt av ta in det när det passar. Och jag tycker att det är ett fett sätt att skriva på, att liksom, man liksom, det gör nästan fiktionen ännu starkare, att man är så transparent med att det är text, så att man liksom till och med man erkänner att det är någon som skriver den här texten. Mm. Och sen så tar man in läsaren i det, så liksom allting är bara, allting är på riktigt på något sätt. Alltså även alltså avsändaren är på riktigt i den här fiktionsvärlden. Så det blir bra. Ja, men jag tänkte beskriva, jag tänkte läsa upp ett stycke bara för att du ska få en känsla av hur boken är. Mm. Och den största huvudpersonen är Maggie, den andra är Kurt, men det handlar mest om Maggie. Och hon säger inte rätt ut, men hon beskriver om hur en människa...
På vilket sätt är hon kopplat till den där båtolyckan?
Ja, för Kurt, hennes man, investerar pengar.
Ja.
Men annars är inte hon kopplad. Och det tycker jag är rätt så coolt att hon liksom låter det vara så.
Mm.
Men däremot så är hon kopplad till pengarna. Hon är kopplad till pengar. Och att hennes värde som fattig bestäms mycket mer av pengar än kanske en rik människas värde. Så att hon är... Och hennes sexualitet är jättekopplat till pengar. Och hennes sexualitet är jättekopplat till hennes liv. Eller hennes sexuella värde, inte hennes sexualitet, utan hennes sexuella värde. Hon blev utslängd i Köpenhamn som 14-åring. Och märkte att hennes enda valuta var hennes skönhet och hennes kropp. Och boken beskriver när hon tänker på det. Hur det var ett tag när hon var hemlös. Hon var hemlös ända tills hon träffade sin man Kurt som andra huvudpersonen. Men jag tänkte läsa upp ett sånt stycke som handlar om det livet.
Mm.
Hon tar en taxi och fyller passagerarutrymmet med en tung doft av bärnstensgul parfym. Framme i lägenheten börjar mannen hon träffat ett par dagar tidigare förevisa sin nya dammsugare. Han trycker på knappen och håller fram röret mot henne. Titta hur den suger. Och för att göra det ännu tydligare sätter han röret mot sin egen arm och suger ut huden en bit. Maggie vet inte vad hon ska tänka om utspelet. Hon dricker av rödvinet som säkert är dyrt. Bakom hennes arroganta grimas är det som om botten faller ur en hink. Som om höfterna nästan inte kan hålla inne vattnet, skrattet. Hennes plan är att få stanna här minst en vecka. Det ska fylla den lucka som har uppstått mellan andra möjligheter. Hon är prisgiven, det är klart. Alla dessa män med sina dammsugare och slokande hundansikten. Men vad skulle hon annars göra? Börja jobba på fabrik, stämpla in klockan 5. Det skulle aldrig funka. Den vanliga arbetsmarknaden har inte rum för en människa som hon. Som då och då behöver en hel dag för att gråta eller ligga på en gräsmatta och genomströmmas av ångest. Och aldrig skulle kunna komma i tid eller lyssna ordentligt på instruktioner. Det finns ingen arbetsgivare som kan använda henne till något. Och dessutom, om hon nu ska användas och sådan är lagen, så vill hon gärna intala sig att hon själv bestämmer hur. Det finns åtminstone inte riktigt någon som kan ge henne sparken. Hon har fått sparken 3 gånger. 2 gånger som barnvakt och 1 gång som expedit. Efter bara ett par dagars arbete. Hon ansträngde sig under uppsägningssamtalen, höll masken och grät inte för hon var ute. Där tårarna började strömma. Förutmjukelsen över att få sparken är vad den är. Hon har för länge sedan gett upp tanken om sin egen heder. Men pengar, ett rum som utvidgar sig långt bortom smärtgränsen. Nästa morgon går han till jobbet. Han är uppenbarligen arkitekt. Visade henne några skisser igår kväll. Hon är lite beklämd, glad att han är borta. För det visar sig att han pep som jag, en liten musunge i sängen. Och när han sov klev hon upp och fick rysningar när hon tänkte på ljudet. Satt i hans kök och kände inte den eufori som annars kan känna när den första natten i ett främmande hem. Nere i parken står rosorna i blom. De doftar starkt. Hon sätter sig på en bänk och betraktar en ekorre pila upp och ner för en stam. Blir så rörd av den lilla rödglänsande vännen Ja, såklart, svarar hon, en kvinna, som frågar om en cig och tittar efter henne ända tills hon försvinner ut genom grinden. Sedan glider hon, bakfyllelikt, lätt iväg i en bildlös nostalgi.
Otroligt. Vad bra.
Ja, så är den. Mm. Jag ska läsa ett stycke till som jag bara för att... ja, jag läser det också. Mm. Det här är de, Kurt och Maggie får en dotter som heter Sofie. Och Maggie... Jag tycker det är så jävla bra skrivet, så jävla intressant och ny take på att vara mor eller vara förälder. För då bestämmer hon sig att inte berätta något för sitt barn. Och alltså att vara så här mot sitt barn att jag, allt som är jag är dåligt, vilket på ett sätt är sant. Hon har levt på gatan och typ blev kallad hora och av alla och låg med alla för att få pengar och husrum, och aldrig haft ett jobb och dålig relation med sina föräldrar, så att allt som är hon är dåligt. Och hon blev slagen av sin man, hon blev slagen av Kurt, hon blev våldtagen, så att därför liksom löste hon det genom att förinta sig själv och liksom försöka åter, vad ska man säga, besvärja livet, liksom att med dottern ska få det liv som hon inte fick. Men det som man förlorar då är ju en riktig kontakt med sitt barn.
Mm.
Och då förlorar man dottern också. Och alltså det är så starkt och det är så jävla intelligent skrivet att kunna liksom skriva de här jätteavancerade psykologiska skeendena också som, vad ska man säga, i ett samhällskritiskt perspektiv. Alltså det är otroligt, skulle jag säga. Okej, nu i alla fall har dottern och mamman träffat på ett café. Dottern har flyttat hemifrån och dottern har fått, alltså jag har inte börjat läsa, jag berättar bara bakgrunden. Dottern har fått liksom det liv som mamman drömde om. Dottern pluggar genus i Köpenhamn. Det är så gulligt att hon gör det och typ läser böcker och såna grejer. Och hon frågar mamman om hon är feminist, om hon var det när hon var ung, och mamman svarar nej. Och de köper en juice som de delar på och så börjar de skratta. Och mamman känner liksom att hon inte... På den frågan till exempel, var du feminist som ung? Så känner hon... Hon kan liksom inte ens börja berätta om... Ja, men typ hur hon blev behandlad och hur hon liksom vart... Vad hennes liv var. Alltså, de typ av ord... Alltså, hon upplever faktiskt det som en förolämpning i förhållande till liksom det hårda livet hon har levt. Men i och med att hon inte berättat någonting innan så kan hon inte förebrå sin dotter heller. Så det börjar bli så här stora avstånd. Men så händer en sak. Sofie, som dottern heter, berättar att hon har träffat någon. Men mamma, säger Sofie, när de efter flera omgångar har skrattat färdigt... De skrattar över att hon sprutar ut juice. Men mamma, säger Sofie, sedan när de efter flera omgångar har skrattat färdigt. Det finns något jag vill berätta för dig. Jag har blivit ihop med någon och hon är en tjej. Maggie ser förvirrat på Sofie, som förstås inte kan förstå sin mammas ansiktsuttryck på något annat sätt än att hon är skräckslagen och arg över vad hon fått höra. Men det är något annat som håller på att välla över i Maggie. Helt utan medel, redan resignerad, har Maggie inrättat dagen då hon skulle stå som en tyst och dum möbel och höra hur Sofies pojkvän kallade Sofie för hora bakom dörren till gästrummet. Alltså hon har tänkt att det är utgången. Det är att liksom vara ett liv, eller det är att ha en man. Liksom. Och så fortsätter jag. Det har funnits ett par killar som kommit ofta. Maggie har öppnat dörren för dem och stirrat in i deras ansikten, som inte varit annat än speglar som visat henne tillbaka till sitt eget liv. Hon har inte haft någon aning om vad som skulle sätta emot den förstörelse hon oundvikligen måste tro skulle komma ikapp Sofie. Kurt har önskat Maggie död, bränd, överkörd, cancerdrabbad. Vad skulle hon säga när Sofies pojkvän önskade henne död, när en man intygade hennes dotter att det vore bättre om hon inte levde? Självklart skulle Sofie lämna honom. Men med vilken auktoritet kunde hon säga det? Nu, med lycklig ignorans, föreställer hon sig att hon har oroat sig i onödan. Att Sofie går fri, att hon själv gör det. Maggie lägger handen med handflatan vänd upp mot bordet. Sofie tar först inte emot inbjudan. Hon är sårad över ansiktsuttrycket Maggie hade först. Sedan säger Maggie, medan tårarna rinner, att hon älskar Sofie. Att hon är så stolt över henne. Och Sofie tar emot. Maggie köper en flaska champagne. Det känns konstigt redan när hon uttalar idén. Och ännu mer när den placeras framför dem i en stor ishink. Ett fenomen ingen av dem har stiftat bekantskap med förut. Men så gör bubbelvinet dem ännu då så lätta bägge två. Det är som att de bara är fjädrar som vinden bär i varsin riktning när det utanför kaffeblomsten har sagt hej då. Jag vill läsa det för att liksom, boken är väldigt mörk, men det här är typ enda fina i hela boken. Och det är liksom så... Och alla vet bla bla bla, i homosexuella relationer finns det också någon typ av makt. Liksom. Men det handlar inte om det, handlar liksom om på något sätt så här, att boken är som ett, att nästan som ett grekiskt drama, att det typ inte går att undvika sitt öde, och sen så är det liksom som en skärva av liksom en,
att man kan undvika sitt öde,
ja, att man kan det, och att en sliding doors effekt nästan, som gör, alltså jag rekommenderar verkligen att läsa den här, och att jag har läst nu de här grejerna liksom, det betyder inte att, det är, att jag har liksom inte spoilat någonting, utan jag tycker verkligen, jag rekommenderar verkligen.
Gud vad kul, jag blir supersugen på att läsa den, låter så otroligt bra.
Ja, men alltså språket är, det är väldigt fint apropå det där med estetik och politik, att språket är liksom väldigt exakt hela tiden och inspirerande. Hon skriver väldigt vackert, och det är liksom också en, hon skriver liksom om underklassen, våldet, ölen. Alltså det är fint. Hon skriver också fint om pengar, fint om ekonomi. Det är jättefint.
Jag har också faktiskt tagit del av text. Jag har också tagit del av text. Så jävla konstig brygga. Men vi tar den. Den,
ja, vad nice.
Den duger.
Den duger i krig.
Nej, men jag har lyssnat på musik.
Det är ovanligt, eller? Eller gör du det nu? Vi har ju pratat innan också om att så här, vi inte lyssnar på så mycket musik. Och jag känner en viss avundsjuka, eller svartsjuka, att du har börjat, eller?
Jag vet, jag har börjat lite grann att lyssna på musik. Ja. Men jag, till exempel, jag var ute på landet och träffade min bror och hans tjej. Och de lyssnade jättemycket på musik. Och då var vi liksom ute på kvällen i kanske ett naturområde. Och för som menar, låg på en brygga på natten när det var månsken. Och liksom lyssnade på musik från en högtalare. Då brukar jag, alltså jag,
otroligt.
Väldigt otroligt. Och då fick jag också upp ögonen för vissa låtar som de spelade för mig. Sen är det faktiskt en grej som jag nästan brukar göra, det är sen att man väljer en låt var. Jag brukar göra det med mina barn, mina lite större barn. Igår till exempel satt vi och spelade kort, och då brukar vi köra att man spelar en låt var. I tur och ordning. Alltså att man får ta som bestämmer musik.
Ja, men inspirerande. För att jag har tänkt på det där för vissa föräldrar. För jag är helt utraderad och har ingen... Vi lyssnar bara på
deras
musik.
Ja.
Men det känns jättetråkigt på ett sätt. För kan man liksom inte visa heller vem man är som människa riktigt. Men,
alltså vi gör nästan aldrig det här. Så det här var liksom en otroligt... Så här, nu låter det som att det är en sån liksom vanlig grej vi gör. Men det bara råkade vara så här just igår. Men grejen att det är faktiskt väldigt... Det är jättebra. För, exakt, för det blir liksom... Jag fattar att det är jättetråkigt för dem att jag ska spela musik... Samtidigt så kommer jag ihåg att mycket av den musiken man gillar nu kan ju vara sånt som ens föräldrar spelade i ens hem när man var liten och så.
Verkligen.
Så därför är det ju tråkigt också att inte spela musik för sina barn.
Ja, visst.
Men det är kul också för att de lyssnar, eller min mellanson då, han lyssnar på Travis Scott. Så jävla rörande. Kan jag tänka dig hur gulligt.
Så bra.
Så gulligt.
Mina döttrar lyssnar bara på Barbie Girl av Aqua. Och jag och min killes diskussioner, vi pratar bara om hur vi ska undanhålla den videon för dem. Ja, men för jag tycker det är fel att visa sexualiserade kvinnor.
Ja, men den videon, hon är ju väldigt kort och har liksom kortklippt rött hår.
Det är inte det största problemet att hon är kort.
Lene. Nej, men jag menar att hon hade en stil som inte var riktigt Barbie girl. Alltså jag bara menar att hon hade... Att hon hade liksom typ en, om jag minns det rätt, hon en röd färgad snagg, eller?
Jo, men
och sen
hon
var
det
andra tjejer i publiken. Eller vet
hon är, det är jättemycket att, hon, att de är liksom...
Barbies, dockor.
Barbies, liksom, objekt, sexobjekt ja. Som olika män får levande genom deras touch.
Nej. Usch. Ja, det är det där. You can push my gear. Just det. Vad fan
är det? Undress me everywhere.
Nej, nej. Ja, det är hemskt. Men jag tror inte det behöver vara så farligt, för de förstår inte det. De tror ju bara ja, att det är som en docka.
Absolut inte. Jag vet inte vilka idioter till barn du umgås med. Mina barn förstår absolut vad det handlar om. Det är fruktansvärt.
Alltså vadå, de fattar inte vad det handlar om? Alltså...
Om de skulle se videon när någon liksom...
Ja, ja. Men jag menar att de förstod den engelska av... undertexten om
nej,
att det handlar om texten. Sex.
Nej, precis. Men det är det jag menar. Nej, texten är lugn. Men som de får se videon när de typ tar av kläderna.
Ja, just
och typ
det.
Att det är kåtstämning och de börjar leva när de får en caress och sånt där. Jättehemskt. Skitsamma, berätta nu om din musik. Det var bara en parentes.
Nej, men jag tänkte bara spela upp några låtar som jag har lyssnat på sista tiden som har så himla bra text. Och då får man bara spela liksom 30 sekunder av en låt. Alltså i den här podden så får vi bara spela 30 sekunder av en låt av liksom upphovsrättsskäl. Den första som jag tänkte tipsa om då är en låt... som heter Cycles, som är inspelad av Frank Sinatra 1968. Men den är skriven av en kvinna som heter Gail Caldwell. Jag tycker han börjar sjunga så himla fint. De första två raderna är otroligt fina. De är så här... So I'm down, so I'm out. But so are many others. So I feel like trying to hide my head neath these covers. Underbart. Ja. Och sen så kommer en annan textrad som är väldigt fin, som är så här. Den handlar om livet helt enkelt, och att livet går upp och ner. There isn't much that I have learned through all my foolish years, except that life keeps running in cycles. First there's laughter, then there's tears. Och den andra låten som har en så jävla bra text är en låt av en låt som jag har lyssnat på rätt så mycket nu, som heter Love is Strange. Och den är gjord först 1956 av en grupp. Men den här versionen är det gruppen Wings som har gjort. Som är så här Paul McCartneys projekt som han gjorde efter Beatles. Jag hatar Paul McCartney, det är min sämsta Beatle.
Okay.
Vilken är din sämsta Beatle?
Jag vet inte.
Nej.
Jag är inte så insatt. Kanske Paul McCartney för att i så fall liksom, fast det beror på för att jag tror typ att det känns som att han tog åt sig äran av det John Lennon gjorde, men det har bara att göra med min liksom känsla. Jag vet inte ens om det är sant. Så jag har egentligen ingen.
Nej, precis. Men så tänkte jag så här, fan vad konstigt, jag tycker jättemycket om den här liksom Paul McCartney-låten, men sen förstår jag så här, ah, men det är en cover, det är inte han som har skrivit den. Så det kanske var därför jag tyckte den var bra. Men det var ganska kul, ja. För jag läste att när Beatles splittrades så blev han tydligen extremt ledsen och mådde jättepsykiskt dåligt. Och då...
Okay.
Ja, för honom var det typ jättehemskt. Alltså, att det hade varit hans liksom stora trygghet i livet typ. Och han kanske älskade att ha det bandet och sådär. Och sen så bara driftade liksom John Lennon iväg. Och blev ihop med Yoko och ville bara göra musik med henne. Och de liksom slutade träffas och så. Men då...
det kan man ju förstå. Mm, det kan vara väldigt jobbigt när man har typ en symbios och så går den andra vidare. Så kanske man bara själv inte går vidare. Mm,
exakt.
Jättejobbigt.
Jättejobbigt. Men då, i den vevan också, så blev han ihop, eller om han redan hade varit ihop med sin fru då. Att det var lite som att han bara, men nu när jag inte kan ha John så tar jag den här tjejen. Och att de levde i en sån fruktansvärd symbios, och att han krävde, hon var, om jag förstår sången rätt, liksom fotograf, typ en fotograf, entreprenör slash djurrättsaktivist som kanske skrev böcker om veganmat.
Not anymore. Eller,
nej,
eller,
för då sa han, du måste spela i mitt band och liksom sjunga och spela instrument, för hon hade aldrig gjort det innan. För att jag vill att du ska, jag vill aldrig att du ska liksom vara borta. Du måste vara med mig hela tiden. För han hade liksom mått jättedåligt och varit så nere och varit liksom kanske full och vaken på natten och sådär under en lång period då, för att de skulle splittras och John skulle typ lämna honom. Yeah. Och då gjorde hon det, så hon var med i det här bandet liksom 15 år om.
Oj, vad sjukt. Men också att det säger någonting om honom, som att han bara härmas. Eller så. Det, alltså, John gjorde ju det, ja, om man säger så. Att inte ens det kunde han komma på själv.
Precis. Samtidigt tycker jag alltid något positivt med killar som vill att deras tjejer ska vara med i deras band. Alltså att det är, ja, något, det är bättre än liksom det vanliga som är att de inte får med i bandet.
Jag skrattar för att jag fortfarande inte träffat en sån kille. Alltså...
Nej. Men alltså, jag tror det behövs en sån riktig livskris som han liksom var.
Ja, verkligen.
Blev helt...
Mina killar mår för bra.
Han kände sig helt ensam och hon var den enda han var liksom knuten till, tror jag. Alltså så att han var helt beroende av henne. Ja. Och då kände han att han kan inte vara borta från henne i flera månader och vara på turné och sånt, för han kollapsade totalt liksom. Han var väl helt
otrygg. Jag förstår.
Jag menar, precis. Han var väl så van vid att vara med John Lennon. Men i alla fall, i originalet så är den här liksom mycket text. Men de har gjort en version där det bara finns typ 4 rader text. Och det är så fruktansvärt bra text. Så det är nästan den bästa texten, det enda som behöver sägas om kärlek.
Vad kul.
Den är så här. Baby, love is strange. Many, many people take it for a game. Sen kommer en rad som är den enda andra raden. Den är så här. Many people, they don't understand. They think that having love is like having money in the hand. But baby, love is strange. Many people... Like having money in the hand. My sweet baby, love is strange. Yeah, many, many people seem to take it for a game. Jättebra.
Visst
är det bra?
Ja, jättebra.
Jättebra.
Ja.
Och han sjunger så jävla bra. Ja, jag rekommenderar varmt att lyssna på den här låten då. Wings, Love is Strange.
Fint.
Väldigt, väldigt fint. I alla fall, den tredje låten som jag tänkte tipsa om. Det här är en väldigt känd låt. Men jag tror att jag har liksom hört den så här i bakgrunden. Typ, kanske man hör den i bakgrunden i så här, kanske en lite, kanske en hipsterversion. När man är hos frisören eller något liknande. Kanske något, något sånt där. Men det är den här låten som heter Landslide av Fleetwood Mac.
Den är så fruktansvärt bra.
Den är så fruktansvärt bra. Och den är fast skriven av Stevie Nicks, som är den här tjejen. Som var med i det bandet. Tjejen i bandet, det fanns i och för sig fler tjejer, eller hur? Men hon är blonda.
Ja.
I alla fall, landslide betyder ju lavin. Eller hur? Lavin är det väl?
Jag visste inte det.
Det kanske inte det betyder.
Jo. Ja. Jag menar att jag är obildad. Mm. Jag visste inte det. Jag bara älskat den utan att veta.
Exakt. Men lyssna på texten, för nu ska jag läsa.
Yes.
För den handlar, tänker jag, om skilsmässa eller om uppbrott. Eller om bara förändringar i livet, typ. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in the snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through the changing ocean tides? Can I handle the seasons of my life? Well, I've been afraid of changing because I've built my life around you. But time makes you bolder. Even children get older, and I'm getting older too.
Can I handle the seasons of my life?
Det är så fint. Jag gråter. Jag tänkte säga det innan du sa det. Jag kan inte lyssna på den låten. Alltså för att den är så bra.
Ja, jag vet.
Nej, bara att den är så bra. Den är så god att inte lyssna på den.
Nej, jag vet.
Den är så sann och bra.
Jag vet.
Och den, var ju, den texten står ju för sig själv också. De andra, jag fattar att du tyckte om de andra texterna. Men jag tror att musiken spelar in en större roll. Men den här texten är... skapa bilder på ett sätt som är liksom står för sig själv. Jättefint. Jag gråter på riktigt, rinner tårar här. Jättebra. Men fint du läste.
Tack.
Vilket avsnitt.
Vilket avsnitt.
Jättebra. Vad kul. Lyssna, jag såg också dig. Men lyssnade du då på den där bryggan i naturen, den här låten?
Faktiskt inte så. Just på den här låten.
Ah, okej, okay, för jag tänkte att du låg där och tittade på himlen. Och
ja, ja gud. Nej, men jag lyssnade på de andra låtarna där, det kanske förstärkte. Men okay. jag tror att den här, man måste ligga ner exakt i gräset och kolla lite grann mot himlen. Ah. Det är väldigt underbart.
Du har ju sett den här filmen Tove.
Mm. Och vi pratade om den.
Ja, vi pratade om den. Och vi pratade mycket om Muminmamman.
Just det.
Vad sa du?
Nej, just det, förlåt. Ja. Ja, vi pratade mycket om Muminmamman. Också hur bra den här Tove-filmen var. Och hur alltså härlig epok den skildrade av Finland. Och att ha kul i Finland, typ...
Hur kul att ha kul i Finland på 40-talet.
Gud,
eller 50-talet.
Ta mig dit.
Ta mig dit nu, för i helvete. Nej, men det var väldigt bra och jag blev grovt klädmässigt inspirerad. Och det blev ju du också.
Mm.
Det var så jävla vacker den filmen.
Mm.
Men då hade vi bara streamat den och suttit hemma med våra tråkiga datorer. Men nu så kan man... Nu öppnar man upp. Man kan börja gå på bio igen.
Och, gud, vad mysigt.
Den har fått ett datum. Den har fått... alltså, biograferna öppnar officiellt 1 juni. Och då kan man gå och se den. Och jag ska säga lite om den så att man vet vad man ska se. Det är en kvinna som heter Saida Bergeroth som har regisserat. Och hon som spelar Tove heter Alma Pöysti. Och sen så andra goa ansikten som vi känner igen är Shanti Rooney som spelar Toves man. Som har den där jättefina... vad var det? Nattsärka? Eller när pyjamas?
Han har en otrolig pyjamas på sig som är värd att se i fullscreen. Alltså.
Ja, verkligen.
Det.
Den är också nominerad, det här visste inte vi innan, men den är nominerad till 10 Jussi. Det är finska guldbaggen.
Okay.
Så de har väl lyssnat på en Vaisaksen podd. Nej, jag skojar. Men de tycker också att de är jättebra. Vi kan erbjuda 10 fribiljetter till våra lyssnare. Då kan man göra så här, att om ni skriver in ert namn och så får alltså, att ni vill gå och se den här, så kan vi skicka dem till er. Alltså jag behöver namn och adress. Så de 10 första får se de här gratis. För att det är väl lite krångligt med Finland och rabattkoder och sådär. Så vi kan inte erbjuda något sånt. Men vi kan erbjuda att verkligen gå och se den. Och de 10 första som hör det här kan skriva in sitt namn och adress till oss.
Vad ska man skriva?
Ja, men jag tänker att de skriver... Vi har ju en
Facebook-sida.
Ja. En Varje Stärker sin podd.
Wow. Så, gud, vad kul! Mm. Och även om man inte blir en av de 10, fan vilken mysig grej att göra, att gå och kolla på den, alltså att äntligen få gå på bio med någon härlig vän kanske och kolla på den underbara filmen. Fan vilket
vad kul.
Jag tänker göra det. Jag ska gå, tror jag vill gå sen igen.
Ja, men precis. Nej, men det kändes konstigt att vi pratade om någonting vi tyckte så mycket om och sen kunde inte vi liksom ens säga att nu kan ni se den, men nu kan vi se den. Mm. Så ja, vi är jätteglada för det. Och det här är alltså ett samarbete med filmen Tove. Mm. Okej, tack så mycket, filmen Tove.
Tack.
Och Nonstop Entertainment som distribuerar den i Sverige.
Next story, next story, next story. Det är fortfarande så underbart så att vi blir sponsrade och har ett samarbete med Nextory som också då är en väldigt bidragande orsak till att den här podden finns. Så vi vill säga tack till dem för det. Och vad är Nextory? Caroline, kan du berätta för våra lyssnare?
Det är ett bärbart bibliotek. För oss som inte orkar bära men älskar böcker.
Ett väldigt lätt bibliotek.
Det väger ungefär lika mycket som en smartphone.
Mm.
Förstår du? Börjar brännas. Det är en app som man kan ha i sin telefon. Där man kan bara klicka sig fram till precis vad man vill läsa eller lyssna på.
Just det. Och nu är det dags för, nu är det snart dags för semester. Och då är det ju väldigt lämpligt att skaffa Nextory. För att då kanske man är just så här, typ, då kan man liksom så här vara i att man kanske rensar ett land eller något sånt där i några timmar. Om man har tur, om man är en sån människa som har ett landställe. Men, men tänk vad mysigt att rensa ett land. Det är varken du eller jag har ett land. Men fantasin av att ha ett land och sånt, att lyssna på en ljudbok. Eller,
vi kan i alla fall lyssna på en ljudbok. Kanske inte rensa ett land, men det kan vara sommar och vi lyssnar på en ljudbok.
Exakt.
Jag tänker på att vi skulle kunna rensa ett land.
Man är ute och går en promenad. Eller man ligger på stranden och lyssnar. Eller vad som helst. Det som är otroligt praktiskt med Nextory är att det finns ju ofta både e-böcker och ljudböcker. Man kan liksom, man behöver inte ta med sig typ 2 böcker till sommarstugan och så visar det sig att de inte var så kul. Utan då kan man liksom hitta vilken bok som helst.
Ta något annat.
Ta något annat. Och också för hela familjen, om man har barn och så vidare, så kan man hitta saker som man kan läsa för dem på kvällen, kapitelböcker, varför inte något av Roald Dahl, till exempel Häxorna som kanske är världens bästa barnbok.
Den är världens bästa barnbok. Bara, jag vill inte säga mer om det, det är bara, det är så.
Exakt. Så, man kan,
så det passar ju en, kanske om man har en 11-åring i huset.
Helt perfekt.
Eller en 8-åring.
Någonstans låg mellanstadium är den helt perfekt.
Ja.
Och det finns ju en uppsjö av böcker där. Så att gå in på nextory.se och
snedstreckkampanj.
Ja, därför att vi har en kampanj som är extra lång. Om man uppger kampanjkoden VARG45 så får man prova i 45 dagar gratis.
Det är helt sjukt långt. Alltså,
det är helt
innan hade vi 30, men 45 dagar helt gratis. Men ni kan lyssna på 10 böcker, 12.
Absolut. Ja.
Så tack så hemskt mycket Nextory. Och glöm inte att gå in och klicka vidare på VARG45 ska ni skriva i versalen.
Nu är tidpunkten Nextory. Att börja ha Nextory. För nu har man kanske lite ledigt och har tid ordentligt att konsumera böcker. Ja. Så gör det. Tack så jättemycket Nextory.
Tack Nextory. Ja, okej. Okay. Men tack så mycket Aftonbladet Kultur.
Tack.
Och tack våra lyssnare. Tack ni lyssnare kanske man säger.
Ja, tack ni lyssnare för att ni lyssnar på
det. Utan er ingen podd.
Nej, så är det.
Okay.
Vi hörs om 2 veckor. Ha det gott så länge.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.